Podplay.
En förändring kan kännas både ensam och väldigt jobbig. Särskilt när den handlar om att leva utan alkohol. Podden Don't Whine About It är din nyktra kompis som finns här för dig som vill leva ditt liv fullt ut utan att vara full hela tiden. Här bjuder jag på inspirerande samtal tillsammans med olika gäster där vi pratar om allt som har med nykterhet att göra. Jag heter Sara Mansouri. Varmt välkommen till Don't Whine About It. Hej fina fina du, vad kul att du har hittat hit tycker jag. Jag har varit nykter i över 2 år nu och jag märker att det har hänt väldigt mycket. Jag märker att jag har kommit till en punkt där jag har börjat se på saker hur de var förut med mer nyktra glasögon på något sätt. Alltså som hur det faktiskt var under tiden då jag fortfarande drack. Det blir liksom en klarare och klarare syn. Ja, men för att så här, exemplifiera, gud vilket svårt ord där, så i alla fall så varade ju min dryckeskarriär i typ så här, ja, men var 17 år. Och den fortsatte så pass länge, även fast jag väldigt, väldigt tidigt kan komma ihåg att jag märkte och tänkte själv att jag verkar inte tåla alkohol på samma sätt som alla andra verkar kunna göra. Men jag fortsatte ändå, för alla andra gjorde ju liksom det. Och åren gick, alkoholen den fortsatte att flöda och även fast jag märkte av det problematiska i mitt drickande mer i vissa perioder än andra i och för sig, så var det aldrig någon som liksom sa någonting eller verkade tycka att jag hade något problem utifrån sett. Så då hade jag väl inte där då. Jag tänkte som sagt att det är ju så här typ alla lever. Jag tänkte ju liksom att ja, men jag har ju kvar mitt jobb, jag har kvar min bostad, jag liksom ser frisk ut. Alltså du vet, jag kan väl inte ha några problem. Och att dricka alkohol så som jag gör, det, ja, men det hör väl bara till livet. Problemet var bara att jag höll verkligen på att gå sönder inuti. Och jag tycker att det här visar så tydligt på hur lätt det är att själv dras med i samhällets syn på vad som är okej. Och hur bra vi är på att intala oss själva om att det är inget fel på mig. Just för att kunna fortsätta med destruktiva beteenden som vi har blivit så vana vid. Och framförallt att hålla med andra trots att jag kanske egentligen tycker något helt annat själv. För det är så lätt att dras med i andras åsikter och tankar om saker och ting. Och när jag till exempel fick höra "Fan vad rolig du var igår när du var full", så skrattade jag med. Trots att jag kände att jag, shit fan, jag gjorde bort mig igen, jag gjorde bort mig totalt, fy fan vad pinsamt. Och jag hade en sån fruktansvärd ångest som hade kunnat döda mig inifrån och ut, kändes det som. Men det var ändå lättare att bara liksom skratta med än att stanna upp och tänka, vänta nu, hur lever jag mitt liv egentligen? Och det här går ju såklart att applicera på mycket annat än alkohol. För att det är väldigt lätt som sagt att dras med i andra syn på vad som är bra och vad som inte är det. Särskilt när någon låter så jävla övertygad om någonting. Som att det skulle inte ens kunna finnas något annat alternativ. Jag menar, hur många gånger har inte du hört någon säga till dig eller någon annan i din närhet att, eller du kanske till och med har sagt det förresten, gud vad duktig du är som tränar så mycket, eller fan vad strångt av dig att gå ner i vikt och nå din målvikt, och så vidare och så vidare. Och i det här, folk som säger de här sakerna utgår då från sin egen sanning, tänker jag, att alla tränar för att man är nyttig och mår bra av det. Men så är det inte. Särskilt så här i början av året, där vi är just nu när det här avsnittet kommer, så hör vi jämt och ständigt om hur himla viktigt det är att komma igång med träningen och eller gå ner i vikt för att kunna vara hälsosam. Gymmen, de är knökfulla med människor i januari för att sen med tiden bli mer och mer tomma ju mer och längre året går. Och det som ofta händer då, det är att vi blir så himla hårda mot oss själva för att vi gav upp den där träningsrutinen som vi hade etablerat så himla bra där i början på året. När vi var så himla duktiga och nu mår vi bara dåligt över det för att vi kan inte alls leva upp till de där kraven vi satte på oss själva i början på året. För det är ju verkligen så att rörelse och träning, det framställs som någonting som alla alltid behöver mer av. Att mycket liksom träning, det ger beundran från ens omgivning många gånger. Man ser vältränade kroppar på Instagram och man får höra om hur disciplin och pannben, det är liksom sånt som vi borde sträva efter, det är de idealen vi ska ha. Och även fast forskning såklart visar på väldigt många positiva effekter just av fysisk aktivitet, så gäller inte det alltid för alla. Det är ungefär på samma sätt som att dricka lagom mycket alkohol för att få balans, att det funkar för vissa, men inte alls för alla. Och på tal om alkohol, hur vanligt är det inte att man får höra om folk som slutar dricka alkohol eller lämnar andra former av substansmissbruk, att man istället hamnar i en väldigt överdriven fixering vid träning eller kost. Så när vi är mitt uppe i början på året, vi har hört om alla de här nyårslöftena som handlar om träning, viktminskning, bättre hälsa, bättre kost och så vidare och så vidare. Så är frågan som jag undrar över är: när blir det hälsosamma ohälsosamt? Och var går egentligen gränsen mellan att vilja leva hälsosamt och faktiskt bli fånge i sina egna krav? Hur vet vi när en hälsosam vana blir destruktiv, när det går från att vara något som får oss att må väldigt bra till något som bara kontrollerar oss och kontrollerar våra liv? Och allt det här kommer vi få svar på i dagens avsnitt. Jag har med mig en himla fantastiskt underbar gäst som vet hur det känns att vara fast i den där spiralen. Anna En är journalist, författare och programledare för Ätstörningspodden. Hon har skrivit boken Om jag inte tränar går jag under. Rörelsetvång, ätstörningar och vägen till rörelseglädje. Den här boken kommer vi referera lite till under vårt samtal, så du vet vilken det är vi pratar om då. Och Anna själv, ska jag säga, gjorde ett väldigt intressant nyårslöfte när hon valde att inte dra sig med i det här att nu ska jag dra igång med träningen och köpa gymkort. Istället så gick hon emot den strömmen och valde ett helt annat löfte, nämligen att inte träna under ett helt år. Ja, visst låter det intressant, jag vet. Så att därför så drar vi igång avsnittet och välkomnar Anna till Don't Whine About It. Det är så normaliserat.
Jag ska förbättra mig.
Jag ska förbättra mig. Jag ska bli liksom jättenyttig nu.
Optimera.
Bli en ny version av mig själv. Och det, ja, då ingår liksom träning.
Verkligen.
Det är så, visst är det konstigt?
Ja, det är väldigt inarbetat i alla fall. Det är ju, det är så vi tycker att man ska göra. Man ska ge ett nyårslöfte och liksom ta nya tag. Men det stämmer ju väldigt väl in i hur, liksom, hur vi tänker kring det här generellt, att det är ett förändringsprojekt. Vi är ett förändringsprojekt. Det gäller att vi själva ska ta tag i det i någon punkt och liksom se till att vi blir smalare, snyggare, smartare eller vad det nu är, mer vältränad då. Och så passar det väldigt bra att liksom, 1 januari dra igång det här.
Nej, men för att det har jag tänkt mycket på, att man också sitter och pratar om såna här saker oftast vid ett middagsbord, till exempel på lunchen med kollegor när man är tillbaka på jobbet och sådär. Och det, alltså, det som många inte tänker på är hur triggande det kan vara för många, fler än vad man tror jag egentligen. Men det fina med dig, Anna, tycker jag, är att du kommer ju själv från en bakgrund där du har tampats med ätstörningar och har lyckats bli fri från det här dessutom. Berätta mer om din bakgrund.
Ja, jag är 54 år idag. Och jag blev sjuk när jag var 11. Skulle fylla 12.
Det är tidigt.
Det är ganska tidigt. Det var också tidigt 80-tal, så kunskapen om ätstörningar var ganska dålig. Ingen förstod vad det var som hände mig. Jag blev anorektisk först. Och sen var jag sjuk under ungefär 10 års tid. Omväxlande anorexi och så bulimi och sen tillbaka till anorexi igen. Och sen brukar jag lite skämsamt men också med visst allvar säga att jag har ägnat resten av mitt liv åt att bli frisk. För så lång tid har det faktiskt tagit för mig. Delvis kan ju det hänga ihop med att jag var väldigt ung. Man kunde ingenting om ätstörningar vid den tiden. Allting satte sig väldigt, väldigt hårt hos mig. Så. Men det är ju också en förfärlig sjukdom som ofta tar väldigt lång tid att bli fri, helt fri ifrån.
Var det något som triggade igång det här?
Ja, Absolut, det var det. Det kan jag ju se idag att jag blev sjuk i idrottsmiljö, kan man säga. Jag skulle, alltså jag höll på med friidrott och jag älskade idrott och jag älskade att röra på mig, jag älskade att träna och liksom det här att jag var väldigt sportig unge helt enkelt. Men jag hade också väldigt, väldigt höga krav på mig själv och led ju väldigt mycket av prestationsångest. Och när jag då skulle springa 800 meter på en lite större tävling, då kände jag ju att här, nu gäller det att liksom vara riktigt bra här och inte göra bort mig. Så jag hade någonstans liksom snappat upp att om jag går ner lite grann i vikt, då kommer jag springa fortare. Så utöver då att liksom naturligtvis träna mer, så drog jag också in på godis och sånt som jag liksom bedömde som onyttigt. Och sen gick det jättefort in i anorexin. Det liksom bara rasslade igång, obevekligt kan man säga. Så när det var dags att tävla, då kunde jag ju inte vara med på den tävlingen.
Alltså jag blir så ledsen när jag hör det här. För att det är ju att det blir så tydligt att det gick från jättemycket rörelseglädje till rörelsetvång och ätstörningar.
Verkligen, så var det. Och rörelsetvång och tvångsmässig träning är ju ett ätstörningssymptom som lite grann har försummats generellt.
För vad innebär det? Lite så här,
ja, men precis, där. Bra, det måste vi börja med. Tvångsmässig träning eller rörelsetvång, precis som du säger, för mig gick det från glädje till någonting mörkt och tvångsmässigt och destruktivt. Det kan man säga är en rörelse som är driven då av osunda motiv. Alltså vilka drivkrafter finns bakom rörelsen? Varför vill jag röra på mig? Och osunda motiv kan ju då vara att förbruka kalorier eller förtjäna att äta eller hantera ångest till exempel. Och det handlar inte egentligen om mycket träning. Det blir ofta i praktiken mycket träning, mycket rörelse. Men det är motiven bakom som är själva nyckeln. Som varför känner jag att jag måste röra mig på det här sättet? Sen blir den här tvångsmässiga träningen ofta väldigt rigid, regelstyrd. Så att man måste göra på ett visst sätt, annars så gills det inte.
Som att till exempel springa exakt samma runda när man joggar på morgonen.
Precis, annars så är man en misslyckad människa om man inte lyckas med det. Man måste gå till jobbet oavsett om det är snöstorm. Man kanske känner sig förkyld. Det är inget hinder, alltså man kanske är skadad, man tränar ändå och så vidare och så vidare. Så det är liksom, det blir tvångsmässigt helt enkelt. Och sen är det viktigt också att komma ihåg att det här måste inte heller bara vara sånt som vi förknippar med träning, alltså gå på gymmet eller löpträna eller så, utan rörelsetvång ryms i all form av fysisk aktivitet. Och jag menar, alla vi som har haft det här, och kanske särskilt om man har den här anorektiska erfarenheten, så vet man att det kan handla om att öppna och stänga händerna, att knipa med tårna, spänna magen, alltså att i varje enskilt ögonblick göra någon form av rörelse. Så. Och därför så, man använder ju lite olika begrepp, men jag tycker rörelsetvång är ganska bra eftersom det täcker liksom in lite mer.
Såg en sån exempel på det här, var för att man tänker om det är rörelsetvång som du är inne på, att då ska det vara att då tränar man skithårt hela tiden när man är på gymmet 24/7 så. Men liksom att det kan, att det är då sånt exempel att det är skillnad på, ja men säg en person som promenerar till och från jobbet varje dag och en person som elittränar. Då kan det vara den som promenerar varje dag som har det här rörelsetvånget, för att vad skulle hända med den här personen om hon inte får, eller han inte får promenera på en dag? Då blir det panik, det blir ångest. Medan den här elittränaren, när den blir sjuk, bara, ja men nu är jag sjuk, okej, men det är lugnt, då måste jag bara ta ledigt en vecka. Det blir ingen stor grej av det.
Till och med det är viktigt att ta hand om sig själv för att sen kunna fortsätta. Sen är det ju många elitidrottare som också har den här problematiken. Men såklart. Absolut, det stämmer att i grund och botten är det den som liksom alltid känner att den måste gå, kan lika väl lida av liksom det här som en som tränar varje dag stenhårt.
Men det där blir ju så svårt också, eftersom att, för att gå tillbaka till så här, vad samhället säger eller folk runt omkring, vad som är vedertaget, det här att så här, det är ju ångest. Många säger, ja, du har ångest, stick och träna.
Ja, visst.
Ja.
Mm. Det är ju det, och det är ju det som gör det så svårt, komplicerat. Till en viss gräns så är det ångestreglerande, självklart. Men om det blir det enda sättet som man har att ta till för att reglera ångest, så blir det också väldigt skört och sårbart. Och det riskerar att gå ut över många andra delar av livet. Det tar över livet. Liksom, och då plötsligt så, då kan det ju istället generera ångest i att man känner just det här att om jag inte får till det som jag har tänkt mig, ja, men då blir det katastrof.
Just det.
Så att det tippar ju någonstans över, och exakt var den gränsen går, det är ju väldigt, väldigt svårt att säga, och är naturligtvis olika för var och en. Men det finns en sån gräns, och sen kanske man liksom, alltså det är en sorts gråzon såklart som man rör sig i. Vissa dagar kanske träningen är enbart positiv för en. Men en annan dag är man mer sårbar, och det kanske har hänt någonting som gör att man känner att idag liksom blir det så viktigt för mig att jag kan inte klara av att avstå, trots att jag kanske känner att jag borde.
Det blir som att det blir en flykt från ångest.
Ett sätt att hantera ångest.
Ja, det blir drivkraften.
Ja, precis, att man tränar snarare för att, inte för att må bra, utan för att inte må dåligt.
Just det. För att jag känner igen mig i det där när jag slutade dricka för några år sedan. Och jag blev ju helt liksom manisk i att nu har jag tagit bort alkoholen. Det var som att jag var tvungen att ersätta det med någonting annat. Och då blev jag superstrikt med vad jag åt. Mm. Det var superviktigt att träna varje dag. För att jag var ändå inte bakis någon dag, så då kan jag lika gärna träna istället. Och det blev nästan som att det blev också en morot till att inte dricka. För att jag tänkte, då kan jag träna imorgon. Och jag tror inte att jag är ensam om det här. Utan det är som jag har hört från andra också, att det är ganska vanligt att vi som slutar dricka går all in på träning. För som beroende människa framförallt, så är man väldigt mycket allt eller inget också. Varför är det så himla vanligt?
Ja, men jag tycker det låter, alltså jag har också hört den berättelsen många gånger. Och jag menar, drickandet finns väl där kanske av en anledning. Och när det tas bort, så finns anledningen ju ändå kvar, och då kanske man behöver någonting annat för att hantera det där som ligger under själva skälet, det som driver den destruktiva beteendet. Och just träning är ju så otroligt lätt att halka in i, därför jag kan tänka mig att din omgivning tyckte så här: fasen vad bra att du tränar istället.
Oh ja, jag tar ju hand om mig själv.
Ja, du tar ju hand om dig själv. Och, ja. Och det till viss del, ja, det stämmer ju. Men underskatta inte kraften i liksom när träning går överstyr. Och just det här att alla runt omkring och hela samhället hejar på. Att det här är jättebra, det här är nyttigt, gör ju att man liksom, och som person med alla känselspröt ute, tänker att ja, men det här blir min grej. Och så initialt kanske man också känner att man mår väldigt bra av det.
Mm. Och man känner sig så duktig.
Ja. Och det blir plötsligt en väldigt kanske, alltså det är ju många säger att det blir en stark identitet. Liksom så stark. Alltså det är så trevligt, så skönt att vara den här vältränade personen som blir sedd på som en vältränad, disciplinerad person med pannben.
Särskilt så, när man står där på gymmet klockan 9 en söndag morgon när man annars skulle ligga bakis hemma på soffan. Liksom. Alltså då känner man så här, wow!
Ja, verkligen.
Got it now.
Verkligen. Men den där positiva bekräftelsen kan ju också bli en tvångströja i sig. Så. Mm. Det är ju många som beskriver det, att det är så, jag menar, när man plötsligt står där och är då istället den där personen som man har gått all in på men då är det svårt att liksom släppa den.
Ja, för att jag minns under de månaderna när jag höll på så här, jag mådde jättedåligt inombords och jag kunde inte förstå varför. Jag kunde inte förstå varför jag mådde så dåligt. Jag har ju tagit bort alkoholen, jag äter så bra, jag tränar ju, vad är liksom problemet? Men jag förstår ju nu att det var ju för att jag hade ju inte balans på långa vägar. Jag försökte bara ersätta det svarta hålet i mitt bröst och min ångest med en ny lösning liksom, som inte funkade
det
heller.
Och det är ju det där som är så klassiskt, att man tänker, ja, men bara jag tar bort alkoholen eller drogerna eller maten eller så, bara, så kommer allt vara bra. Men det är ju tyvärr inte så det ser ut, utan det är ju då arbetet börjar egentligen många gånger. Så.
Och det är det som kan vara lite jobbigt att bli nykter också, för att helt plötsligt så står man där liksom inför många problem som man kanske också har kunnat bedöva.
Oh, ja.
Med alkohol och droger.
För så där gäller ju med maten också, att liksom när man har fått kontroll på maten och ja, men då, alltså det är ju inte så, många upplever ju en stor frustration över att ja, men alla problem finns ju kvar. Jag äter ju nu, eller jag har ju minskat min träning. Ja, precis, för där själva ångestproblematiken eller vad det nu är som finns där, det är ju, då är det dags för den.
Det går djupare än så.
Man
måste liksom komma till roten med vad är det som ger den här ångesten för att liksom kunna lindra istället för att ersätta det med nytt.
Precis, på något vis. Exakt så.
För det, som du sa till mig innan, att det är också vanligt just med samsjuklighet mellan missbruk och ätstörningar. För samsjuklighet är alltså när man har flera,
ja,
flera olika sjukdomar samtidigt.
Samtidigt, helt enkelt.
Ja. Bara för att förtydliga det.
Precis.
Just det. Ja.
Jo, men samsjuklighet, det är ju generellt kan man säga att det är väldigt, väldigt vanligt vid ätstörningar med olika typer av samsjuklighet. Dels med liksom ångestproblematik och depression, men även med NPF och liksom trauma och missbruk. Och det här tror jag många med missbruk, om man frågar dem så säger de, ja, men det finns ofta trauma, NPF. Alltså det är ganska många som känner igen den här bilden av den här samsjuklighetsproblematiken som ju ofta gör det, ja, men mycket mer komplicerat, och inte minst att få hjälp, och att många upplever att de inte får rätt hjälp, att man bollas runt och så vidare. Och just mellan ätstörningar och missbruk, både alkohol och droger, ja, men det är ju tyvärr vanligt. Och att man, eller att man så att säga pendlar då, precis som jag gick mellan anorexi och bulimi och tillbaka till anorexi, så kan man pendla mellan en ätstörning och sen ett missbruk och sen tillbaka till en ätstörning, eller parallellt. Och jag vet att jag har en god vän som fick ätstörning väldigt tidigt i livet, och anorexi, levde väldigt strängt. Och hon drack absolut ingen alkohol. Det här pågick under många år. Och hon, liksom alkohol var ju mycket kalorier i det. Men det var ju också naturligtvis att hon var rädd för kontrollförlusten. Mm. Att det skulle göra att hon började äta. Sen blev hon lite friskare, och då ville hon så att säga ta för sig av livet. Och börja dricka. Och kunde inte hantera. Det var liksom rädslan hon hade inför alkoholen var ju på något sätt befogad, att den det var inte bara så att hon liksom började äta mer då, vilket hon också gjorde av alkoholen för övrigt, men det var ju också det här att hon kunde inte kontrollera sitt drickande. Och sen då så skulle hon liksom så halkade det där vidare, och så blev det droger, och sen till slut fick hon en drogrelaterad psykos, och det blev en sorts vändpunkt. Där hon till slut liksom fick ta tag i hela helheten. Men jag tycker det var, liksom när hon berättade det så var det väldigt begripligt hur hon liksom vandrade mellan det ena och det andra. Och kom inte ur det här. Och för i botten fanns den här låga självkänslan och rädslan att inte räcka till och så vidare. Men man har ju också sett att liksom om man har både ätstörning och missbruk, så kan man ha ju lite svårare att svara på behandling, till exempel. Man kan ha svårare att ta till sig behandling.
Alltså är det så?
Ja, men det blir en mer komplicerad bild. Ja. Ja. Och det här är ju, jag kan inte svara på exakt varför det ser ut så, men det gäller ju all samsjuklighet, att det blir mer komplicerat. Mm. Och jag tänker en annan sak som ju är väldigt vanligt, om man har ett missbruk och så bestämmer man sig för att bli nykter, ja, men då är det ju så att mat faktiskt kan vara ett sätt att lindra suget. Det lindrar också sug.
Ja, många går in och dricker socker, äta socker.
Ja, exakt.
Mycket socker,
ja.
Liksom. Mm.
Och då kanske man känner så här, oj, det här var inte vad jag ville. Och jag har gått upp i vikt här. Jag börjar träna. Och jag börjar träna riktigt hårt för att gå ner det här igen. Eller för att hantera det här matsuget. Och jag kanske börjar äta nyttigt också. Så man tar, då, där kommer det där liksom risken för den delen in igen. Så tar man ett hårt grepp om sig själv, kanske förlorar kontrollen igen, hetsäter, skammen växer. Man måste ta ett ännu hårdare grepp om sig själv. Och det där är ju en väldigt farlig, ond cirkel som är lätt att hamna i. Mm. Där jag tänker just att ja, men, träning lätt kommer in i den bilden.
Mm. Och då går det överstyr igen. Liksom.
Mm.
För att det är det som blir så svårt om man jämför med att sluta dricka alkohol. Säg att du också har ätstörningar samtidigt som liksom dyker upp då i nykterheten, som du också kanske måste fejsa på ett annat sätt. För tidigare har du kunnat fly från det med olika substanser.
Mm.
Och sen så helt plötsligt så är de där ångesttankarna kring mat, vikt och träning där. Liksom. Och så är du i den ångesten. Men du måste ju också äta.
Mm.
Alltså du måste ju också röra på dig för att må bra. Liksom. Alkoholen kan man ju bara lägga på hyllan, eller bara säga nu, men jag tror att du som lyssnar också förstår vad jag menar, att så här, den kan man bara avstå från, men mat och träning behöver vi ju ändå.
Mm.
Och så på det sättet så blir det här mycket svårare att bli fri från då, tänker jag.
Ja, det är i alla fall, det är Gud så många gånger genom livet som jag har önskat att man slapp äta, att det fanns ett piller. Man liksom bara kunde ta bort hela den biten ur livet, för att det är så jäkla komplicerat och svårt. Men det går ju inte. Och det, du har ju helt rätt i att mat och rörelse, det är väldigt likt. Så att man måste lära sig att leva med det. Helst lära sig att leva väl med det. Och det är ju också ett skäl till att det blir, tror jag, som så komplicerat jämfört med andra ätstörningssymptom som kräkning eller svält, så självklart ska hävas och bort. Men träning, ja, men rörelse, det är ju ja, men det ska ju finnas i livet, det ingår i livet, vi är rörliga som människor, och hur ska man då hitta rätt väg? Och inom vården, forskningen och så vidare, så har man kanske liksom, ja, man har inte riktigt hittat fram där än. Det finns ju liksom inte någon systematisk behandling mot just rörelsetvång inom svensk ätstörningsvård. Och då är det ju ändå så att hälften av alla med en ätstörning uppger att de lider av rörelsetvång.
Men om man då tänker på alla oss som har slutat dricka och ändå vill hitta en hälsa, eller alltså, nu tänker jag inte bara på oss som vill sluta dricka, utan alla människor som börjar träna och liksom känner att nu är jag igång, vad härligt efter nya året, det här nu liksom så. Vart går gränsen mellan vad som är hälsosamt och vad som är tvångsmässig rörelse?
Ja, alltså återigen, så det är ju svårt att säga exakt var en sån gräns går. Var och en måste nog fundera över, hur rör jag på mig, hur ser min träning ut och hur får den mig att må, och så kan jag avstå. Om jag får ont i knät, hur hanterar jag det? Tillåter jag mig att vila, eller känner jag så här, men jag tar nog ändå rundan, för annars kommer jag må så jäkla dåligt av det. Då har man ju passerat gränsen, skulle jag säga. Det här är ju väldigt, väldigt lurigt, därför att både man själv och andra tycker ju ofta att det är bra att pusha gränsen. Man mår bra av det, det känns fint också på något sätt så här, och återigen, man får mycket bekräftelse för det. Så att jag säger inte att det här är lätt på något sätt, men jag tror ju också det, att har man börjat fundera i de här banorna, ja, men då ska man ta de funderingarna på allvar. Mm. För de kommer inte av sig självt, utan det finns ofta en väldigt bra anledning till det. Mm. Så att funderar du på så här, ja, men vad, hur är egentligen min relation till träning? Hur tycker jag att det är roligt? Eller tycker jag egentligen aldrig att det är roligt, utan det är bara nödvändigt? Och är det så jag vill ha det? Hur är det då om 20 år? Hur har jag slitit på min kropp då? Det känns inte lika bra då längre. För det är faktiskt väldigt slitsamt även fysiskt för kroppen. Sen är det ju så att ofta kommer ju andra, det här med kosten, maten, sådana tankar länkar ju ofta in i det här med träningen. Så ofta är det ju ganska svårt att prata om liksom enbart rent rörelsetvång. Utan ganska ofta tänker man, ja men då kanske jag också ska börja, ja men äta lite mer, mindre kolhydrater eller vad det nu är, mindre fett eller någonting. Man börjar mixtra på något sätt med kosten. Och där kan du ju liksom länka i varandra och gå ganska fort till ett destruktivt beteende.
Och det är det här det blir så svårt, för att samtidigt så läser man i hälsotidningar och på löpsedlar om liksom olika metoder för att så här, må bättre, då ska man träna på det här sättet, man ska äta på det här sättet, och jag har så svårt att förstå vad som blir skillnaden från att man pratar om det på en nivå där det är liksom, ja, nu pratar vi om det här för att det är hälsosamt och nyttigt, och när det blir ätstört. Mm. Förstår du vad jag menar? Alltså, förstår ja. Vad jag menar?
Liksom... Nej, men det finns ju ett jättestort problem här, och det är ju att på befolkningsnivå så behöver vi röra oss mer. Det är ju, och på befolkningsnivå så ökar vi för mycket i vikt. Så där finns det ju liksom ett problem. Men det gäller då inte alla. Det finns många liksom undergrupper som inte alls bör röra sig mer eller gå ner i vikt eller tänka mer på kosten, utan tvärtom. Problemet blir att alla inkluderas i det här ständiga budskapen om att vi bör röra oss och träna mer och att träning alltid är bra. Och dessutom en försvårande omständighet är ju att många i de här grupperna som inte borde lyssna till de här råden tvärtom lyssnar väldigt mycket till dem och gör det till en religion. Gör det till liksom sina regler, att man snappar upp så här, aha, det är bra att röra på sig. Det är bra att promenera till jobbet. Ja, men då ska jag göra det varje dag. Mm. Så att det finns ju liksom ett pedagogiskt problem på liksom samhällsnivå här. Där jag tycker, jag blir faktiskt väldigt upprörd över att man inte har inkluderat även den här aspekten i budskapet, eller att man ens försöker göra det, utan att det bara trummas på om fördelarna med att röra sig mer. Och det finns fördelar, alltså det är ingen som säger någonting annat, och min vilja är ju att alla ska få röra på sig på ett sätt som de mår bra av och känner glädje av.
Ja, för det man ser i media är ju också liksom så här, då låter det som att man ska träna varje dag och liksom äta supernyttigt och ja, allt möjligt. Men som jag har förstått det så är egentligen rekommendationerna för träning, det är typ så här, men 2 gånger i veckan kanske.
Mm.
Alltså,
ja.
Och då räknas kanske också att man tar promenader som träning. Alltså, media får det låta som att det måste vara så mycket mer än så, menar jag, för annars så kommer du bli jättetjock och liksom alltså, och jätteosund. Mm. Typ.
Precis, det kan vara lätt att tolka det som att man måste träna som en elitidrottare för att det ska liksom räcka. Och många blir ju, som har det här rörelsetvånget, blir ju väldigt förvånade när de hör vilka rekommendationerna faktiskt är. Att ja, men så där lite, det gör jag upp på måndagen. Liksom. Mm. Att det kan nästan vara lite chockartat, för man har haft en helt annan bild av vad det är som gäller.
Mm. Och sen liksom att man tror, man hör så mycket kalorier in, kalorier ut, du måste träna lika mycket som du äter och bla bla. Men alltså de kalorierna jag bränner på en dag, det bränner jag min mat som det bara genom att jag går upp ur sängen typ, eller går upp för trapporna på jobbet. Alltså sådana grejer får vi inte heller riktigt höra om. Alltså som om man äter liksom sunt, eller vad man ska säga.
Nej. Mm. Man ska ju heller inte glömma att det är big business med fitness, hälsokost, kosttillskott, hela träningsindustrin. Det är liksom inte bara goodwill och fint att vi ska röra på oss, utan det finns mycket pengar att tjäna här också. Och det driver naturligtvis också på det här. Mm. Så.
Mm. Så att det är obehagligt nästan hur samhällets påverkan på vår syn på både alltså hur vi ska se ut och vad vi ska äta och hur vi ska träna och allting.
Mm. Och just det här, det tycker jag är väldigt obehagligt faktiskt, det här att ja, men det är upp till dig. Vill du ha den perfekta kroppen, bara sätta igång. Före såg jag ut så här. Nu ser jag ut så här.
Snack om press.
Ja,
liksom.
Det är förfärligt. Och det är bara upp till dig och ditt pannben. Så. Det där är ju väldigt hårt. Och ja, jag vet inte, väldigt mycket oförståelse i det.
Ja, för att då lär vi oss inte att vi ska acceptera att min kropp är annorlunda från din kropp. Jag kanske inte ska vara lika smal som en toppmodell, liksom, utan min kropp är inte byggd för när min kropp mår bra så ser den ut så här. Liksom. Men vi ska ju lära oss att vi ska se ut som de gör på Instagram. Så, ja. Alltså så här, att, eller som före- och efterbilderna och allt så här. Vi har det här smalhetsidealet för många kvinnor och för män, så är det att man ska liksom ha mycket muskler och så vidare och så vidare. Och det blir ju jätteskevt liksom, för att då har vi kroppar som inte passar in i den mallen och sen försöker vi liksom uppnå ett ideal som vår kropp inte ens mår bra i.
Nej. Och dessutom så finns det ju en sån enorm oförsonlighet mot den då som inte lyckas leva upp till idealen. Det vittnar ju så många med övervikt om, till exempel. Att man skammas då för att man liksom inte har klarat av det. Och man har inte den här disciplinen som krävs. Och man är helt enkelt en sämre människa. Och det är ju förfärligt.
Men det är som att hela ens värde beror på hur ens kropp ser ut.
Exakt.
Och det är väl också det som många ätstörda gör att sjukdomen är så stor, är just att man är så fast i just den tanken om att så här, då är det ännu mer tydligt hur min kropp avgör hur jag ska må. För om min kropp ser ut som jag vill att den ska göra, vilket oftast är väldigt skevt i så fall, för att som ätstörd har man ju oftast också en bild av att, eller man har en skev bild av sin kropp helt enkelt. Och då blir liksom hela ens själv känsla går till kras när kroppen inte ser ut som man vill. Mm. Ofta ser den inte ut som man vill, kroppen.
Nej, den ser ju aldrig ut som man vill när man har en ätstörning.
Aldrig.
Nej. Mm. Och sen får vi ju inte glömma bort att väldigt många med en ätstörning är normalviktiga eller överviktiga, alltså lider av då en hetsätningsstörning eller av bulimi, och man har inte alls den här vältränade kroppen eller ens den smala kroppen, utan kanske då möts av den här skamningen och så vidare, fast man lider faktiskt av en svår sjukdom. Mm. Och jag minns ju själv från mina bulimiår hur otroligt märkligt det var, det här att se så fantastiskt frisk ut som jag gjorde och vara så förfärligt sjuk. Mm. Det blir så väldigt, väldigt konstigt. Och ingen kunde ju på något sätt se eller förstå hur sjuk jag var. Och jag sa ju naturligtvis ingenting heller. Men i efterhand kan jag tänka att vad otroligt märkligt det där var egentligen.
Och hur vanligt är det inte då att någon kommer och säger, du ser så sund ut nu, vad fint att du liksom har gått upp lite vitt, för du såg så himla sjuk ut innan. Och sen så sitter du där då, är fortfarande egentligen jättesjuk och tar ju säkert det där som en väldig förolämpning.
Verkligen, verkligen, verkligen.
Det är så farligt det man kommenterar folks kroppar.
Oh ja, nej, det ska man ju verkligen aldrig göra.
Ja. Men det är som du säger, jag har tänkt på det just med vad samhället har för syn på någon som är ätstörd. Då tänker man, ja men det är någon som är pinsmal och ser jättesjuk ut, som sagt. Men det är ju ungefär samma sak på samma sätt som vi ser på en alkoholist. Så att det är ju en sån där person som ser jättetrashy ut och bor på en parkbänk och liksom sådär. Att vi har de här bilden, och det är det som gör det så svårt, tror jag, för många, både alkoholister och ätstörda, eller både och, att också ta hjälp.
Ja.
För man förstår inte hur, men jag, vadå, jag är inte så där smal. Jag är inte ätstörd. Jag är ju bara som de säger att jag ska göra på TV. Jag tränar ju bara varje dag och liksom måste äta det här och alltså så.
Ja. Nej, men det är nog väldigt väldigt likt, för det är ju faktiskt så att de allra flesta med en ätstörning eller med ätstörda beteenden söker ju inte vård. Och ett stort skäl till det är att man tänker att nej, men jag är ju inte tillräckligt sjuk för det. Sen hör det naturligtvis också till att man kanske skyddar sitt beteende. Att man tänker att nej, men jag har ju inga problem. Så det vet jag ju att det är samma med alkohol, att man kan hitta på väldigt många olika bortförklaringar och smarta förklaringar till varför man betedde sig som man gjorde just den här gången. Och så är det ju med ätstörningar också.
Men för det jag tänker då på är, om man som ätstörd är i världen, som man ju är, bland massor folk som pratar om skönhetsideal på ett väldigt normaliserat sätt och att man ska gå ner i vikt och... Hur kan man, alltså när man sitter där i lunchrummet som en sån person, alltså vad kan man göra i den situationen?
Det
för att inte triggas igång, tänker jag.
Ja, du menar för att inte triggas igång?
Ja.
Ja, det beror ju helt på...
För det är så svårt att, jag menar, det är så svårt att kontrollera vad andra säger och gör. För vi kan inte ändra på samhällets syn på saker. Vi kan inte ändra på att folk kommer sitta och prata om de här sakerna.
Nej.
Som en enskild person. Men vad kan jag göra när jag sitter där? Det kan ju vara, jag behöver inte vara äster heller, men för man kan ju veta om att det kanske finns någon annan där i sällskapet.
Precis,
eller
precis.
Förmodligen gör du det, för det är så vanligt.
Ja,
liksom.
Ja men visst, ja. Visst. Nej, och det är ju väldigt, väldigt mycket begärt att säga ifrån. Det har jag aldrig lyckats göra på det sättet, liksom att jag i stunden säger, tänk på hur ni pratar om det här. Jag önskar att jag gjorde det mycket mer idag. Jag beundrar de som faktiskt kan säga från. Men när man sitter där, om jag försöker tänka mig in hur det var när jag själv var sjuk, eller ännu värre skulle jag säga, när man är kanske på väg och försöker bli frisk. Man har inte ens sjukdomen då riktigt som försvar, utan man försöker släppa det, och så hör man allt det här normaliserade. Det är ju en jättetuff situation. Jag skulle ju förmodligen ha gått därifrån. Det är ju en sådär, man liksom försöker skydda sig, försöker kanske, samtidigt som det är jättesvårt för man vill vara del av gruppen, man vill inte sticka ut och vara konstig och besvärlig. Det är också någonting som väcker väldigt mycket. Sen när det, jag menar, för jag är alltid så här, hatat när de har sagt, nu är du tårta. Plötsligt, utan förvarning. Jag hatar det. Eller det ska fika bröd. Alla andra blir jätteglada vad det verkar som. Och då
det
är det
liksom, någonting som du inte har planerat in
nej,
din dag.
Nej, inte inplanerat. Och någon sån här, ja men just kring kanske fikabröd och sånt där. Och det kan jag fortfarande idag, ja, idag går det väl bra. Men jag vet ju så många gånger när det där liksom plötsligt har dykt upp. Och man förväntas tycka att det är kul.
Ja, härligt,
så fredagsfika. Ja, och då, jag menar, då kan ju jag naturligtvis välja att inte gå dit. Men det är också väldigt ångestframkallande. För då känner jag mig otroligt sjuk. Så det är en rävsax. För går jag dit så och tar något... Om jag säger, nu pratar jag inte om hur jag är idag, utan hur jag var när jag var liksom på väg att bli frisk eller sjuk. Och tar en bit då för att jag vill vara som alla andra, så väcker det enormt mycket ångest också. Så hur jag än gör här så blir det fel för mig. Så det är väldigt svårt att befinna sig i de här situationerna. Det brukar vara väldigt bra på en arbetsplats till exempel, eller i skolan eller så, att man har någon allierad. Någon som vet hur man har det. Att man har berättat för någon hur svårt det kan vara. Liksom, när någon säger så här, man har alla tänkt att man ska gå till ett visst salladsställe kanske, och det känns safe för mig att göra det. Och så säger någon, nej men hörni, fan, vi kör pizza idag.
Det kan bli panik,
då kan man ju känna att det här klarar inte jag. Att då ha någon som liksom kan fånga upp och säga, men du och jag kan ju göra det här, eller nej, kan vi inte hålla oss till planen nu som vi har tänkt, eller så, att man blir, att man har någon vid sin sida så.
Men kan inte det skapa ett medberoende då, tänker jag?
Det kan det säkert göra, den risken.
Nej, det
finns
en tanke
nog.
Jag fick, liksom,
ja,
att så här,
sant, ja, sant. Ja. För att, men då gäller det ju att ha dialogen så här, tänker jag, med den här andra personen. Att ja, men så här mår jag. Jag behöver också utmana mig. För det kanske är så att var fjärde gång kanske man klarar den där pizzan. Mm. Och för så kan jag ju tycka idag. Att säga att någon kommer med en så riktig gräddig tårta på ett väldigt, för mig, illa valt tillfälle. Då kan ju jag så här, ja men okej, vi kör. Och blir väldigt stärkt av det. Ja men jag grejer den där tårtbiten, jag tänker inte på det efteråt. Det är liksom, det gick bra. Kallar det normalt eller kallar det vad som helst, men för mig funkar det. Så visst, det är ju helt sant att den aspekten finns också. Att det är klart att till syvende och sist kommer det att handla om att utmana sina rädslor.
Mm. Precis, och vi ska komma in mer på liksom väg till återhämtning och balans och så. Men, men jag blir ändå nyfiken på att först prata mer om... Alltså, just vägen att, som du var inne på i din egna historia själv, att gå från den här rörelseglädjen, det hälsosamma, att de vanorna helt plötsligt blir ohälsosamma. Alltså varför är det så att vissa kan stanna i det hälsosamma och vissa inte kan det?
Ja, det handlar ju naturligtvis om en genetisk sårbarhet, tänker jag. Och i kombination då med... om det kanske händer någonting i ens liv just då som gör att man är extra sårbar. Ja, men någon form av kris eller så. Jag menar, allt det här är ju väldigt komplexa processer. Det handlar ju inte om en... Det finns ju aldrig en orsak. Men det kan ju vara någonting som triggar igång eller något som utlöser. För det där tittar ju forskningen på nu. Jag menar, det här är så här, okej, fem unga tjejer börjar banta. Fyra tycker efter dag två att... usch, det här var jättetrist, vi slutar. Men den femte får något av en kick av det där. Och tycker att det här var rätt väg för mig. Och den personen kanske då har ett, ja, men större risk att hamna i svårare ätstörda beteenden. Och så är det ju med träning också. Att för en del kanske liksom... ja, men det så känner man säkert den här starka belöningen- inifrån och utifrån. Här finns lösningen på mina problem. Och sen kommer det ju till andra faktorer, tänker jag. Kommer man in där med låg självkänsla och äntligen här hitta någonting där man känner, här växer jag, här får jag plötsligt massa positiv feedback. Jag som aldrig har fått det förut. Det är klart att då kanske man identifierar sig starkare och starkare och starkare med det här. Och till slut så har det liksom blivit så hårt runt den att man har fastnat.
Mm.
Så tänker jag på det i alla fall. Att man, var och en kommer vi in med våra unika förutsättningar i en situation, i ett sammanhang. Och beroende på de förutsättningarna och beroende på det som händer runt oss just i nuet. Så hanterar vi det på olika sätt.
Och det är lite läskigt det där, tycker jag. För att då är det som att... när du väl har gått över den där gränsen till en ätstörning, då är det jävligt svårt att backa från det. Och den där gränsen verkar ju också vara, utifrån det du har berättat här idag, verkar vara väldigt osynlig, och att det verkar som att det går så himla fort, nästan från den ena dagen till den andra, låter det som.
Kan göra, ja. Kan göra.
Mm. Ja.
Visst, det är ju ett väldigt försåtligt förlopp, och det vittnar ju inte minst många föräldrar om. Eller andra närstående, att man liksom så här, varför såg jag ingenting? Varför upptäckte jag det inte? Nej, därför att det är väldigt, väldigt svårt att upptäcka. Det är så den här sjukdomen manövrerar. Och även då tvångsmässig träning, alltså det smyger sig på. Så där vill jag ju verkligen skicka det budskapet, tänker jag, just till närstående som ofta bär på en väldigt skuldkänslor kring att man inte upptäcker. Nej, men det är väldigt svårt att upptäcka. Och det här att man själv som drabbad känner att man har ett intresse av att dölja. Jo, därför att det här har ju blivit ett beteende som blir väldigt viktigt för en. Man kanske förstår att det här är ju inte riktigt bra. Det tror jag ganska... Det kan nog gå upp för ganska många ganska tidigt att ja, men nu beter jag mig nog på ett sätt som i längden inte kommer funka. Men ja, i nuläget på kort sikt så känner jag ändå att det är det här jag ska göra. Och då vill jag inte bli hotad eller bromsad i det.
Men hur gör man då för att identifiera varningssignaler för att inte hamna där? När är man i riskzonen?
Ja, det finns ju en hel del varningssignaler att vara uppmärksam på. Om vi spaltar upp det så liksom det här, är min träning väldigt regelstyrd och rigid? Om man tänker så här, ja, då är det en varningssignal, absolut. En annan varningssignal är, kan jag avstå från min inplanerade träning? Är svaret, nej, det kan jag inte. Då är det också en varningssignal. Får jag mycket skuldkänslor och ångest om jag inte gör det jag har tänkt? Ja, det är en annan varningssignal. Tränar jag trots att jag kanske känner mig sjuk? Absolut, en varningssignal. Tackar jag nej till annat i livet för att jag liksom hela tiden prioriterar att träna, eller då om det liksom har länkat i det här med maten, att man känner att nej, men det kommer kanske serveras någonting där, så det ingår inte i min regim här, för jag ska bli den mest vältränade och då ska jag inte vara med på någon fest till exempel, för där då kanske jag lägger mig för sent. Alltså, det blir ofta schema runt liksom träning, sömn, kost, hela allting blir.
Det är så jobbigt. Ja, det är så mycket regler.
Men sen ska man ju säga också, nej, men när det gäller varningssignaler så handlar det ju ofta om att lägga pussel med dem. Att det är flera saker. Jag menar, jag tänker också det här med, man brukar ju säga att alla former av förändringar i beteendet kan vara en varningssignal. Alltså, har jag börjat träna mer än tidigare? Tänker jag att jag alltid måste äta en viss typ av frukost? Annars kan jag inte äta frukost. Vill jag plötsligt inte vara med på den här gemensamma fikastunden efter träningen som alla andra i fotbollslaget gör? Alltså den där, alltså att man ändrar, man för in kanske nya livsmedel i sin kost och så vidare. Det brukar ju vara också så här klassiska varningssignaler.
Och då kan det ju bli, alltså då kan man verkligen gå över till att det blir en ätstörning och rörelsetvång om det händer någon trigger under den här perioden.
Exakt.
Och en trigger kan egentligen vara nästan vad som helst, eller? Eller vad kan trigga igång?
Absolut. Ja, nej, men det där är ju en väldigt, det är väldigt sant som du säger, att det kan faktiskt vara nästan vad som helst, apropå diskussionen om triggers, för det är ju, jag menar ju att vi lever ju verkligen i en värld av triggers. Det finns överallt omkring oss. Sen forskningen visar ju att det man vet, alltså att börja mixtra med maten, det är en riskfaktor.
Typ att, som vad då menar du?
Ja, men att börja banta.
Ja, ah, okej, okay. Man hittar olika dieter och testar liksom.
Men det kan också vara att man får en magsjuka och går ner i vikt. Alltså att man förlorar vikt. Så det är ju därför som så här idrotter med viktklasser där man ska gå ner till en viss vikt för att få tävla, alltså så man åker jojo i sin vikt, blir en, det är ju en risk för en person som bär på en sårbarhet för ätstörningar att hålla på med en sån idrott. Därför att då ska man liksom hålla på hela tiden och mixtra med sin vikt. Men annars så kan det ju naturligtvis vara en förflugen kommentar till exempel. Eller att man, jag menar självfallet sociala medier och hela det här som vi var inne på tidigare med hela samhällets påverkan. Så det finns många, många, många möjligheter att bli, eller risker att bli triggad.
Och en trigger behöver inte vara att man ens har varit i riskzonen, utan det kan ju också gå att en trigger kan göra att man hamnar i en ätstörning, eller?
Ja, absolut. Ja, absolut.
Ja, det är läskigt nästan, alltså, det där, hur fort det går och liksom hur lätt påverkade vi tyvärr säger, är många gånger i att ta till oss, beroende på sårbarhet och allting, och det är beroende på biologi och allting och hur våra föräldrar har varit och allt också, antar jag. Det är så mycket som spelar in, låter det som. Om vi går tillbaka till att prata just beroende, vi ska få lite mer hopp här.
Ja.
Men jag tänker, för det första då, vilka råd har du för att liksom undvika det här med att ersätta ett beroende med till exempel ett rörelse, ja, beroende kallar jag det nu.
Ja,
och hitta balans.
Precis. Mm. Nej, men jag tänker väl grundläggande där är ju kunskap om varför man har det beroende man har, oavsett hur det beroendet ser ut. Att förstå varför man har gjort som man har gjort. Det tänker jag måste vara liksom verkligen basic. Sen behöver man ju troligen väldigt mycket hjälp att förstå det. Det är ju ingenting som man bara liksom kommer på av sig självt för det mesta. Utan att veta att det här är väldigt komplicerade processer och mekanismer. Och det är inte dig som det är fel på. Det är inte du som är en lättjefull, odisciplinerad person. Utan det här är mycket starkare krafter som verkar. Det tycker jag, för mig har det varit en viktig kunskap att ha med mig. Liksom in i friskresan. För alltså även jag kan ju känna mig rädd, eller har känt mig rädd för att jag skulle ramla in i någonting annat. Som till exempel alkohol. Att det är ju inte konstigt att det känns, alltså det ligger nära till hands. Sen tycker jag verkligen att man, alltså det vi gör just nu, prata om det här med tvångsmässig träning och rörelsetvång, att ja, det är inte oskyldigt. Det kan också utveckla sig till en form av beroende. Och det ska man veta. Och därför vara uppmärksam på hur man själv agerar. Och tänker jag, om man kommer då från ett annat missbruk, ja, men ha med sig att då kanske jag bär på en sårbarhet här.
Mm.
Då är det viktigt att ha med sig det här också. Och var vaksam. Du kommer att få hela den här positiva vågen kommer komma rullande mot dig. Men att veta att ja, men för alla så är inte det här positivt. Jättemånga kommer tycka att det är en bra väg att gå till gymmet istället för att ta till flaskan. Det är ju ingen tvekan. Men det är också de som det kommer vara en fara för.
Och om man då är i riskzonen, märker man nu när vi har pratat här, bara, shit, det där är ju jag. Vad gör man för att inte hamna, gå in i en riktig sjukdom i ätstörningar?
Mm. För det första tänker jag så här, ja, men ta nu den här farhågan på allvar. Tänk inte, ja, men jag gör det imorgon eller det är nog inte så farligt. Utan ha respekt för dig själv och ta det på allvar. Prata med någon som du har förtroende för. Det måste inte nödvändigtvis vara vården, men alltså just tystnaden är så farlig. Att man tänker att det här är skamligt, dåligt, hur har jag kunnat hamna här? Utan försök bryta den. Prata med någon, försök sätta ord på det du känner. Det tror jag är ett otroligt viktigt första steg. Inte minst för att liksom överlista den här förbaskade, elaka ätstörningsrösten som ju vill hemlighålla allting.
Mm.
Så gå emot den. Sen om det handlar om specifikt rörelsetvång så tänker jag att ja, men då är ju verkligen första steget att ja, men kartlägga sitt eget beteende. Så hur rör jag på mig? Och hur rör jag på mig då? Alltså inte bara hur tränar jag, utan hur ser hela min fysiska aktivitet ut? Hur många gånger går jag till soprummet med soppåsar? Är det 5 gånger istället för 1, bara för att gå några extra steg? Och just det här som vi pratar om, hur mår jag om jag inte får röra mig? Så att man försöker skaffa sig en bild över sitt eget beteende som det ser ut just nu.
Mm.
Och sen tänker jag att man ska visionera och fundera över hur man skulle vilja att det var istället. För det är ju jättemånga som säger så här, ja, men jag vill verkligen vara aktiv i mitt liv. Men jag vill vara det för att må bra, för att hålla mig frisk, för att vara en förebild för mina barn, för att inte få ont i ryggen, för att jag tycker det är kul.
Mm.
Så att man liksom målar upp den bilden och ser, det här är mitt mål. Det är hit jag vill. Och sen kommer vi ju då till den riktigt svåra delen som ju då handlar om att utmana de här mönstren. Och det är ofta svårt att göra utan hjälp. Man måste ta det väldigt stegvis. Kanske är det så då att man känner att ja, men jag måste gå på gymmet måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. Ja, men då kanske ett steg kan vara att hoppa över en dag eller korta ner. Alltså på något sätt rucka på sina rutiner. Och i det då vara medveten om att det kommer bli väldigt obehagligt. Så då kommer ångest eller oro eller vad det nu är man har därunder att dyka upp. Och kanske känna att man har en liten beredskap.
Ja,
för det.
Vad gör man då med den ångesten? Liksom?
Ja, det är ju det. Nej, men dels så tänker jag att veta att ångest inte är ju farligt egentligen. Att det går över. Och ju mer man tänker hjälp, jag har ångest, desto liksom svårare är det ju att den lägger sig. Utan då är det ju så lätt att man tänker att den ska stegras i all oändlighet. Men den viker ju av. Det tycker jag också är en sån där viktig kunskap.
Ja, det finns väl något som heter ångestkurvan.
Ångestkurvan,
ja,
precis.
Den har ett maxtak, den här ångesten, faktiskt. Sen så kommer det inte gå högre. Men det är bara det att med typ då träning, alkohol eller annat, då har man liksom försökt att stanna av den här kurvan innan den når toppen, så man har inte lärt sig att den går över av sig själv.
Exakt. Och man har svårt att tro på att den kommer vika av, så att, och då känns det ju liksom livsnödvändigt att försöka hindra det. Men för att klara av att bryta och gå emot reglerna så finns det några konkreta saker som man också kan göra när det kommer till just träning. Och en sån sak är ju att lägga bort alla former av mätinstrument, pulsklockor eller stegräknare eller sådär, för att de har en tendens att trigga igång det här beteendet, att man liksom ska hela tiden räkna och göra mer och man ska komma upp till en viss puls och så vidare. Så att försöka klara sig utan dem, för en del är det jättesvårt. De storgråter vid bara liksom tanken på att lägga ifrån sig klockan. Men det är liksom ett konkret råd. Ett annat konkret råd, det är att byta motionsform. Liksom för att om det är så att man har sprungit väldigt mycket, tvångsmässigt har sprungit, då kan det vara svårt att liksom försöka just med löpning börja springa på ett glädjefyllt sätt. För det är så förknippat med de här reglerna och liksom så. Och lika så är det ju väldigt bra att träna tillsammans med någon som får liksom sätta takten. Och apropå det här att man har helt orimliga föreställningar om vad som är normalt, så kan det vara väldigt bra att ta rygg på någon. Det vet jag att jag själv gjorde när jag skulle bli frisk från min ätstörning, att jag tog rygg på några personer som jag litade på. Och jag härmade dem. Jag härmade vilka portioner de tog. Jag härmade hur de liksom såg på, liksom försökte tänka lite mer som dem när det gällde det här med motion, att ja, men det är ju kul, men liksom, ja, ibland orkar man ju inte. Och, ja, så. Man kan rådgöra med någon annan istället för bara sitt eget oberäkneliga och stränga huvud.
Ja, för då är det ju att störningen som styr, och den kan man ju inte kanske lita på riktigt.
Nej.
Egen, ja, jättebra tips. När är det dags att söka hjälp då?
Det tycker jag är dags så fort man har tänkt tanken att man skulle behöva hjälp, faktiskt. Man ska inte underskatta den tanken.
Men eftersom att du har blivit frisk och fri, så vill jag avslutningsvis här prata, för att gå in mer på hur man blir frisk. För att när du skrev den här boken, då var det ju själv att du hade, alltså istället för att ha nyårslöftet att börja träna som alla andra låter som har, så gick du emot strömmen och sa nu ska jag inte träna på ett år.
Precis, nyårslöftet träningsfritt år.
Ja.
När jag började skriva den här boken så insåg ju jag att jag har ju kvar rester av rörelsetvånget i mig. Jag fick liksom syn på det. Det var som att det finns rottrådar kvar. Jag började ifrågasätta min egen... Nej, men när jag gick på till exempel spinning, som jag ofta gick på, för att jag tyckte det var kul. Eller gick jag på det för att jag tyckte det var så tillfredsställande att kalorierna rasslade iväg. Jag började liksom fundera över det där och kände att ja, men ganska ofta var det nog det där med kalorierna var en viktig del. Så att jag bestämde mig för att inte skaffa något nytt kort på min träningsanläggning. Jag bestämde mig för att inte gå såna här jättelånga promenader med hunden utan dra ner. Det var inte så att jag totalt slutade röra på mig, utan det var mer av en inbromsning. Att jag tog bort det här liksom, den allra mest intensiva träningen som jag ändå har sett på som en sån här nödvändig ventil. Om du förstår.
Ett krav.
Ja. Att det måste jag göra. Jag måste ha ett sånt pass varje helg, annars så mår jag inte riktigt bra. Nu testar jag att ta bort det. Men jag rider ett par gånger i veckan. Det vill jag fortsätta med. Och jag ville liksom, gå ut med hunden och sådär. Men ändå, så just det här intensiva träningen tog jag bort. Och det var ganska besvärligt faktiskt först. Jag kände mig ju väldigt lat som inte gjorde det här. Och lat, det är ungefär det värsta för mig. Det är det värsta jag vet. Jag klarar inte riktigt av att vara lat. Utan jag måste alltid göra någonting. Nu känner jag mig jättelat. Men samtidigt så upptäckte jag ju också att det försvann ganska fort. Det var inte riktigt så tufft som jag hade föreställt mig. Jag hade ju tänkt att jag skulle få verkligen ett stora ångestpåslag och så. Det blev inte så. Utan jag kände ju också att det var otroligt, otroligt skönt att slippa det här. Bara få liksom känna att jag tar det lugnt idag. Jag skiter i det där. Och jag tror också att det är så att det svåra för mig var att se det här, att identifiera de här rottrådarna, förstå att det är rester som hänger kvar och att våga utmana de resterna. När jag väl gjorde det, ja, men då gick det ändå lättare än vad jag trodde. Och det tror jag faktiskt är ganska vanligt. Och det är också någonting att ta med sig på den här friskresan, att det känns så fullständigt förfärligt omöjligt att gå emot den där regeln. Men man gör det en gång och ja, det är tufft, men det lättar ganska fort.
Under året så blev det lättare för dig?
Under liksom. Året blev det lättare, ja. Och jag upptäckte också, apropå rörelseglädje då, att ja, men det var som att de positiva aspekterna av rörelse liksom trädde fram för mig. Och det var jättehäftigt. Till exempel att jag kände att ja, men om jag inte rör mig, då får jag ont i ryggen. Att jag behöver ett visst mått av rörelse för att må bra. Jag kände också hur viktig den rörelsen är för mig för kreativiteten.
Det blir härligt och inte ett måste.
Ja,
liksom.
Nej, men precis.
Så det där året gav verkligen effekt,
ja,
låter det som.
Ja, jo, men jag tycker det. Det var ju liksom så här, jag är inte en annan människa idag. Men det skedde någon form av förflyttning i mig. Att jag känner så här, ja, men jag kan välja. Jag kan verkligen välja. Och nu för tiden väljer jag bort att pressa mig. Jag vill inte ha det. Det är möjligt att jag kommer tillbaka och kan göra det igen med lite annan approach. Men just nu känner jag att ja, men den delen vill jag inte ha riktigt.
Det låter som att du har gått ifrån att lyssna på en ätstörd tanke till att lyssna in till din kropp.
Ja.
Och vad den behöver och följa det. Och då blir det ju sunt.
Ja.
Och härligt.
Ja. Liksom. Och jag vill verkligen, jag älskar att vandra i fjällen, jag älskar att åka skidor. Jag vill göra alla de sakerna. Det är inte så liksom att jag inte vill hålla på med det, tvärtom. Jag vill orka hålla på med det hela livet.
Men hur gör du idag då för att navigera den här balansen mellan hälsa och tvång? För att som jag förstår det så är ätstörningar, det finns väldigt stor återfallsrisk i att bli sjuk igen när man väl har blivit frisk. Mm.
Idag skulle jag säga att jag känner så här, att jag har en ganska stor acceptans idag för att ätstörda tankar kommer farande. Jag kan inte liksom radera det helt och hållet ur mig. Det har varit en så stor del av mitt liv. Men jag vet också att de passerar förbi. Och jag känner inget behov, ingen vilja, ingenting till att gå in i de ätstörda mönstren igen. Jag vill inte dit. Jag kan hantera det här på andra sätt idag. Men jag idag är ju otroligt tacksam över mitt liv. Och jag ser på min erfarenhet som en enorm källa till kunskap som kan komma andra till del. Och jag är ganska stolt över att jag är där jag är idag.
Och när det kommer triggers utifrån så stänger man bara av tvn eller säger, kan du vara tyst?
Ja, exakt. Exakt. Nu vill jag få njuta i fred här.
Ja, men jag tycker faktiskt att jag måste också bli bättre på det överhuvudtaget. Att säga ifrån när någon sitter och pratar kalorier när man sitter på lunchen. Mm. Nu får du liksom tänk på vad du säger. Ska vi göra, det kan bli ett nyårslöfte.
Det är bra. Det är bra.
Men avslutningsvis i alla fall så vill jag säga, Anna, att man ska läsa din bok. Kan du säga vad den heter? Nu har jag glömt bort vad den heter.
Om jag inte tränar går jag under. Rörelsetvång, ätstörningar och vägen till rörelseglädje.
Den är lite lång så att du får ursäkta mig att jag inte kommer ihåg.
Rekordlång.
Men väldigt bra. Tusen tack, Anna, för att du kom hit.
Stort tack för att jag fick komma hit.
Ja, tusen tack för att du lyssnar på Don't Whine About It. Och vill du ha lite extra nykterhetspepp i vardagen så föreslår jag att du följer poddens Instagram, Don't Whine About It podcast, så hörs vi där. Tack och hej!
Podplay, en del av